Du lyssnar just nu på en podcast från Podmi i det öppna RSS-flödet. För att få tillgång till Podmis alla premiumpoddar helt utan reklam, prova Podmi Premium kostnadsfritt. Ladda ner appen i App Store eller Google Play.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Pastorsonen Johan Gustafsson från Värnamo står i Saharaöknen och reciterar suror ur Koranen.
Det
var bara för att rädda livhanken. Det hade kunnat vara vad som helst, faktiskt. Det var bara ren desperation.
Det är bara en charad, men det är ett högt spel.
Skulle någon förstå, då skulle man åka ur religionen direkt och det skulle vara dödsstraff. Det är liksom med livet som insats.
Johan har tagit en ny identitet som muslim. Allt för att överleva som kidnappad hos Al-Qaida i öknen.
En av de här unga säger att idag är en bra dag. Vi sköt en gazell och vi fångar in en kuffar, alltså en icke-troende. K-ordet, vi vågar aldrig säga det liksom, för det var så laddat.
Efter ett dramatiskt flyktförsök får Johan möta konsekvenserna.
Där liksom faller ju nästan marken bort under mig liksom, att nej.
Från Banda för Podmi. Det här är Dubbelliv. Jag heter Hugo Lavett. Reporter Isabel Höjman berättar Johan Gustafssons historia.
Det är hösten 2011 när Johan, 36 år, bestämmer sig för att ge sig av på en motorcykelresa genom Afrika. Han har flickvän och jobb i Stockholm, men är lite uttråkad.
Det jobbet som jag hade då, det var inte jätteintressant. Så det var ju ganska enkelt att helt enkelt bara avsluta uppdraget. Och så var jag ju fri att göra vad jag ville.
Johans kompis frågar om han vill följa med på en roadtrip. I början av oktober bär det av. Familjen och flickvännen vinkar av Johan. Kanske är det bra att vara ifrån varandra ett litet tag, tänker Johan, innan han hoppar på motorcykeln och börjar köra genom Europa och ner mot Marocko och Mauritanien. De reser 2 månader ihop innan de skiljs åt. Johan vill stanna längre och se mer, lära känna platsen och folket. Han är nyfiken. Johan bestämmer sig för att ta vägen genom Mali. Familjen hemma kan följa resan på hans videoblogg.
Greeting from Mali. All you people home there in November in Sweden, I suffer with you. This is so fucking nice.
Vattenfallet brusar i bakgrunden när Johan tittar in i kameran, blöt och glad från bad, och hälsar till kalla november Sverige. Nästa mål är Timbuktu. Tillsammans med en nyfunnen reskamrat från Sydafrika kör han i mörkret och dammet sent på kvällen. Framför dem lyser baklyktorna från en jeep upp vägen. I bilen sitter 2 andra reskamrater. De har kollat upp ett hotell på Lonely Planet och det är bara för motorcyklisterna att följa bilen.
Vi kommer ju på alldeles för sent på kvällen. Vi försöker ju alltid undvika att köra på natten, men vi kommer ju fram där sent. Jättetrötta, det är en lång resa och det är dålig väg och det är sand. Och jag hade ju tänkt att undvika, skippa det liksom. Timbuktu fanns ju inte med på planen.
Timbuktu är en sandig stad. Solen skiner genom dammet som rörs upp när folk rör sig på gatorna. Johan och hans reskamrater går runt i stan, kikar in på stadens basar. Sen blir hettan för mycket. De bestämmer sig för att ge sig tillbaka till hotellet.
De andra sitter utanför och pratar när jag går in och lägger mig liksom. Vi har käkat lunch och så här.
gården sitter Johans nyfunna reskamrater och pratar. Johan går upp till sovsalen. Han slumrar till men vaknar plötsligt av en massa oväsen utanför hotellrummet. Johan går upp för att se vad som händer.
Och där står en man med en kalasjnikov liksom och maskerad. Jag står ju liksom och tittar in i mynningen då, på hans kalasjnikov.
Johan har ett gevär riktat mot sig. Han stirrar rakt in i pipan. Gevärsmannen utanför är bara en tonåring. Han har turban och tygstycket är virat runt huvudet så att det maskerar ansiktet och bara lämnar en liten glipa för ögonen. Men Johan kan ändå tyda en förvåning över att han öppnat dörren. Han var inte beredd på att Johan skulle dyka upp.
Han verkar väldigt överrumplad och nästan chockad över att jag kom ut från dörren där helt plötsligt. Så att min instinkt där blir ju liksom att försöka lugna ner situationen. För han ser väldigt skärrad ut. Så att jag är ju livrädd att han ska krama av avtryckaren där helt enkelt. Så där står vi ett tag, jag vet inte hur länge vi står där.
Nu tar Johans resa en ny vändning. Men han vet ännu inte att han har år framför sig i öknen.
Hade de letat där inne om inte du hade kommit ut?
Tveksamt. Det tror jag faktiskt inte.
Med geväret riktat mot turisten Johan leder den unga mannen honom genom korridoren, över den tomma gården och ut genom porten.
Och där ser jag då först Martin från Tyskland.
En av Johans reskamrater blir misshandlad mitt framför ögonen på honom.
De står och slår på honom och sen viker vi av liksom, och där står en bil uppställd precis bredvid utgången. Då. Där ligger ju de andra två resenärerna.
Johan kastas upp på flaket där två andra turister ligger. Då hör han en smäll. Martin, den tyska turisten, skjuts ihjäl på marken nedanför dem. En av de maskerade männen avlossar sitt vapen rakt upp i luften och bilen kör iväg i full fart.
Sen brakar helvetet lös liksom, när vi ligger där på flaket, för det är full fart och vi bara flyger upp och ner. Liksom.
Bilen kör rakt ut i Saharaöknen. Det börjar gå upp för Johan att han har blivit kidnappad.
Helt utmattade sitter vi där och bara tittar på de här otroliga vidderna då, som vi kör igenom. Timme efter timme efter timme och inser liksom att det går ju liksom inte att ta sig därifrån själv.
Mordet på den tyska turisten Martin går genom huvudet. Johan förstår hur lite hans liv är värt.
Samtidigt så satt vi bara där mestadels tysta och då kunde vi ju och tittade ut över det här liksom. Otroliga liksom sandvidder och ja, det var ju svart öken. Sen kom det liksom lite grönska och dalar och stenar. Men bara liksom de här två sträcken från hjulen liksom, där vi körde från horisont till horisont till horisont. Ja, det var mäktigt liksom. Samtidigt med den här känslan i magen.
Det är november 2011 när Johans nya liv börjar. Han har blivit en bricka i ett större spel. Han är tillfångatagen av Al-Qaida i Saharaöknen. Det är 10 år sedan två flygplan flög in i tvillingtornen i New York. För ett halvår sedan dödades Osama bin Laden. Men kriget mot islamistiska terrororganisationer fortsätter. Och Al-Qaida är långt ifrån besegrade. De har kört i över ett dygn när Johan och hans medfångar och kidnapparna kommer till ett stort läger mitt ute i öknen.
Och de som möter oss är ju glada, uppsluppna och firar liksom att vi har blivit tillfångatagna. Vi är liksom de varorna som levereras. Och det känns enormt förnedrande förstås.
Kidnappningar är en lukrativ affär för terrororganisationen Al-Qaida. Genom kidnappningar och utpressningar drar organisationen in miljontals dollar.
En svensk kan ha blivit kidnappad i Mali i Västafrika. Utrikesdepartementet bekräftar att man har fått information om att en av de tre turister som igår fördes bort från ett café i staden Timbuktu ska ha svensk nationalitet. Även svenska ambassaden i Mali har fått de uppgifterna, men de har inte kunnat bekräftas.
Alltså det var ju, inte fanns inte på brottskartan. Alltså det var, alla scenarier så hade jag inte ens tänkt på det. Så det blev ju riktigt smäll på käften. Och så pappa ringer ju då till mig en kväll. Och vi ringer liksom inte och pratar med varandra så mycket. Efter så här ringer så blir det liksom en liten...
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Oj, vad har hänt? Det blev ju en chock, verkligen.
I Sverige är familjen i upplösningstillstånd över att Johan blivit kidnappad i Mali. Men myndigheterna lägger munkavle på familjen. Att det är Johan som är kidnappad måste hållas hemligt av säkerhetsskäl. Något Johans stora syster Victoria tycker är svårt.
Om vi säger någonting och gör någonting så kan liksom detta handla om liv och död för Johan. Det är ju helt sjukt. Så i flera månader, varje torsdag så gick jag på puben med mitt kompisgäng då på ett ställe i Malmö. Så satt jag där. Ja, sitter jag med min hemlighet. Det var ju helt sjukt ju. Sitta och låtsas som ingenting. Det var ju skräck. Att man skulle vara orsaken till att skada honom på något sätt.
Johan har växt upp med sina fem systrar i ett djupt kristet hem i Värnamo. Pappan är pastor i den frireligiösa församlingen och bio och disco är syndigt. Nu har deras son blivit kidnappad av islamistiska extremister.
Det skapade ju enorm oro. Så hela natten så gick jag och vandrade fram och tillbaka här. Och funderade på vad ska vi göra? Ja, vi får åka ner. Ja, mamma och pappa pratar inte engelska. Nej, jag får åka ner då. Jag får åka till... Vad ska jag göra i Mali liksom?
Johan vet inte om att hans kidnappning har blivit en världsnyhet och att hans familj är utom sig av oro. Han befinner sig i världens största ökenområde som sträcker sig över mer än 10 länder. Bland de milsvida sanddynerna har de slagit läger vid en plats med lite växtlighet för att skydda sig från den starka solen. På dagarna får han och hans medfångar röra sig inom lägrets gränser. Vid läggdags kedjar kidnapparna fast honom och medfångarna vid varsitt träd. Holländan och sydafrikanen gillar att prata. De berättar minnen och delar privata historier.
Tänker du mycket på din familj när du är här?
Det gör man. Men jag försökte inte liksom... Jag försöker nästan medvetet inte... göra det. Men alltså så fort man satt tyst och vilade och innan man la sig och så här, så det är klart att tankarna vandrade alltid bort hem på kvällen när man satt och tittade på stjärnorna och så här, så satt man ju och tänkte på det andra livet så att säga.
När det är dags att spela in videor för att bevisa för respektive lands regering att de, Al-Qaida, har de tre turisterna i fångenskap och att de är vid liv, då påminns Johan extra mycket om familjen.
To my mom and dad, I love you. And I miss you terribly. My sisters, I don't know if there's new members in the family, but I hope you go on with your lives.
Men jag var väldigt frustrerad också med att liksom, vi måste ändå leva här och nu. Inte bara leva på minnen hemifrån och hoppas på, eller leva på hoppet egentligen. Utan jag kände att det var mer eller mindre kört och att det var, att jag var tvungen att, för att kunna ändra det så var jag tvungen att göra någonting drastiskt kanske. Och då ville jag liksom förbättra mina chanser. Men det var vi tvungna att göra tillsammans, tänkte jag. Så det var väldigt frustrerande liksom att inte, de ville verkligen inte ta tag i, prata om vilka kunde de här kidnapparna vara och vad kunde vi göra.
En dag kommer några av kidnapparna fram till Johan och hans medfångar för att visa en propagandavideo för Al-Qaida. De vill att fångarna ska förstå syftet med deras kamp. Att kidnappning är en del i ett större mål. Att stoppa de västerländska influenserna i den muslimska världen och införa politisk islam.
Det var liksom en helt annan värld, en världsbild som de här. Och det var ju inte särskilt inbjudande om man säger så. Och för mig, det slogs, det var ju liksom helt befängt att de ens, att de försökte liksom. Det var ju mer att de, man fick ju en liten förklaring vad de höll på med. Men det var jättekonstigt.
En av kidnapparna som pratar lite engelska berättar för Johan och hans medfångar om andra kidnappade som konverterat till islam och som frigetts.
Och man undrar liksom vad sjukt liksom, vad konstigt. Vad förnedrande liksom. Hur kan man det, liksom, jag tror inte på det här ett dugg, och än mindre, menar, vad har ni gjort mot mig liksom? Varför skulle jag liksom vilja göra det?
Men någonstans i Johans undermedvetna planteras ett litet frö. Johan funderar konstant på hur han ska ta sig ur fångenskapen. Han vill fly. Men tiden håller på att rinna ut. När sommaren och den extrema värmen kommer är det omöjligt att ge sig ut i öknen.
Alltså det här är ju mars. Hela, och det är redan för varmt. Mars, april, maj, juni, juli, augusti. Kommer man ens överleva sommaren? Jag måste göra någonting. Och någonting var ju då att konvertera och se vad som skulle hända.
Johan Gustafsson, pastorsonen från Värnamo, har fått en idé.
Han har aldrig liksom varit religiöst intresserad eller andlig på något sätt.
Johan må vara uppvuxen i ett strikt religiöst hem, men själv har han aldrig varit religiös. Han gjorde tidigt uppror mot familjen och frikyrkan. Han lämnade kristendomen och blev aktivt ateist. Hans syster Victoria minns hur han argumenterade mot Bibeln.
Johan är mer så här intellektuell och försökte sätta, liksom, hur förklarar du det? Man går på vattnet och liksom lite så här intellektualiserat. Nej, men det hade överraskat mig väldigt mycket om han hade blivit religiös. Han är inte den typen liksom.
Valet att inte vara med i det kyrkliga livet har gett upphov till stora konflikter i hemmet och skapat en känsla av misslyckande hos pappan som är pastor i församlingen. Men nu, i fångenskap hos Al-Qaida i Saharaöknen, är Johan beredd att bli religiös. Innan han tar steget vill han ändå prata med sina två medfångar, trots att de inte haft så mycket med varandra att göra.
Jag kände att jag måste ändå diskutera med dem. Liksom, är det någonting jag inte tänker på? Är det kanske någonting som drabbar dem? Alltså, jag ifrågasatte mig själv, liksom, tänker jag klart här? De tänkte väl att vi skulle bli släppta snart, helt enkelt. Och det trodde inte jag på. Det trodde inte en chans, liksom.
Reaktionen från sydafrikanen och holländaren blir kraftig. De tycker att Johan är en förrädare som vill konvertera. Holländaren kan inte sluta skrika på Johan. Kidnapparna undrar vad som pågår och kedjar fast honom vid ett träd. Fiendeskapet är ett faktum.
Det är jag som hela tiden skapar den här turbulensen genom att skapa situationer, genom att vilja prata om, göra förändringar, inte sitta still i båten. Så att jag känner ju en väldigt stor skuld, liksom, också för att det blir de här konflikterna. Men jag känner mig också tvingad, liksom, att göra de här sakerna. Men då är det, jag menar, han kommer ju skylla det på mig, liksom, och vara kedjad. Det är ett ganska så hårt straff. Sitta still på en varm plats och kedja, det är hårt.
Det går en vecka från att Johan får idén till att han går fram till lägrets imam och säger att han vill bli muslim.
Det var ingen stor grej för honom, så han gick iväg. Vi gick iväg en liten bit och så sa han, liksom, på arabiska trosbekännelsen. Och jag härmade honom så gott jag kunde. Jag visste inte det. Jag visste väl att det var, jag hörde ju Mohammed och så här. Så jag hade väl någon gång förstått, liksom, att det finns ingen gud utan Gud och Mohammed är hans profet. Och det sa vi ett par gånger. Och sen fick jag en hink med vatten som jag skulle skölja bort mina gamla synder och bli den här nya personen.
Johan har inte tvättat sig på länge och tar tillfället i akt att inte bara skölja bort synderna utan även smutsen. Johan och imamen går därifrån hand i hand. Ryktet om konverteringen sprids bland kidnapparna och kidnapparna möter honom med leenden och hälsningsfraser.
Masha Allah, ahlan bika fi hadha ad-din al-azim. Allah yasbitak ala din al-islam ya akhi. Tabarak ar-rahman, tabarak ar-rahman.
Snart kommer de högsta ledarna tillbaka från sina uppdrag och det är dags att fira den nya muslimen.
Då skulle vi sitta i en stor cirkel och han som hade längst skägg, han lagade te och jag fick en stor kopp med mjölkpulver med kaffe i. Tjock mjölk med kaffe, liksom. Det var väl det finaste de kunde. Men jag fattade ju inte ett ord vad någon sa.
Till middag blir det en nyfångad gasell. Sen är det dags för Johans första bön som muslim.
Qad qamati salatu, qad qamati salatu. Allahu akbar.
I en uttorkad flodådra med 2 meter höga kanter står männen sida vid sida.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
De är vända mot Mekka och ber sin kvällsbön i solnedgången. Deras rörelser är synkade. De står på rad, böjer sig ned, knäna, händerna och pannan nuddar marken. Johan står längst ut. Han tittar uppmärksamt på de andra, men är hela tiden ett steg efter. När de andra reciterar långa suror ur Koranen med hög röst, mumlar Johan Allahu Akbar gång på gång. Än så länge kan han inte mer än så. Solen börjar gå ner och långa skuggor sträcker sig över ökenlandskapet.
Allahu Akbar.
Himlen skiftar färg och innan bönestunden är slut ligger ett kompakt mörker över lägret. Nu börjar dubbellivet. I morse hette han Johan. När han går och lägger sig den här natten gör han det med en ny identitet. Mose. Ett namn han fick välja själv.
Det finns en kille i lägret som heter Abu Mose. Och då tänkte jag, då kan jag väl heta Mose då. Moses fattar jag ju liksom att det är Moses, han med båten. Och det låter som mos. Så att jag kommer från Sverige, så det känns... Det känns ändå lite sådär, lite Sverige ändå. Och så då blir jag Mose, som tydligen är den tredje bästa profeten. Så jag blir inte Mohammed, jag blir inte Ibrahim, utan jag blir Mose. Nummer tre, helt okej.
För muslimen Mose är vänsterhanden smutsig och allt görs med höger. En utmaning för Johan.
Det hela första månaden är ju ett stålbad i att bara anpassa sig liksom. Att bete sig som de gör. Att använda högerhanden hela tiden. Att aldrig täcka anklarna. Jag får rulla upp byxorna då. Mina byxor är för långa. Så till slut klipper jag av dem liksom.
Utskällningar och höga röster blir vardag i det nya livet som Mose. Johan förstår inte vad han gör fel eller hur han ska göra rätt. Gång på gång hädar han islam utan att veta om det. Motivationen är att överleva och Johan gör allt för att vara Mose.
Och jag hör ju inte ens hur jag säger någonting fel. Jag tycker jag säger exakt likadant, men det är ändå fel.
Mose försöker radera bort alla spår av Johan. Han vill inte påminna dem om fången Johan. Han försöker lära sig de viktigaste surorna och deltar i lektionerna för de allra yngsta och för de som inte kan läsa och skriva. Livet som Mose är tufft. Men han får allt fler fördelar. Efter att ha rört sig inom ett minimalt område under månader får han promenera fritt flera kilometer. Han slipper bli kedjad på nätterna och får tillgång till mer vatten och även mjölk. Johan kämpar på med det arabiska alfabetet för att kunna läsa Koranen och påminns om barndomen i Värnamo.
Jag trodde ju att jag var färdig med det. Liksom. Så det var ju på något vis... Ja, det var märkligt liksom att... tvingas till det en gång till. Enormt tråkiga texter, och det tycker jag Bibeln är också faktiskt.
För att bli trovärdig i rollen som islamistisk extremist skapar pastorsonen Johan en strategi.
Försöka få inlevelse i det. Ser det ut som jag verkligen ville till himlen? Och så är jag inte så liksom ledsen ut varenda gång. Jo visst vill jag komma till Jenna. Men, och då tänkte jag liksom att om jag tänker på Sverige, att jag vill komma till himlen, liksom, att det är Sverige, då kan man väl se glad ut, alltså på riktigt. Och jag såg ju inte mig som muslim än någonsin. Liksom, det blir ju mer liksom som den... Om det var liksom att jag försökte leva mig in i det och göra saker, då blev det med tiden väldigt mycket enklare.
En månad efter att Johan konverterat kommer den största utmaningen hittills i livet som Mose. Hans medfångar ser fördelarna och bestämmer sig också för att konvertera. Men Johan tycker inte att de anstränger sig tillräckligt i sina nya roller.
Min tanke är att jag måste liksom köra det här racet nu. Det kan inte vara... Jag kan ju inte liksom fuska. Det kommer folk, vi lever så intensivt in på varandra hela tiden. Så att det blir ganska klart för mig att det går inte att fuska som då Jack gör.
Holländaren Jacques vill inte att Johan kallar honom för hans nya muslimska namn Ibrahim. Vilket vore naturligt inför kidnapparna, nu när han konverterat.
Så det blir väldigt ansträngande då att jag måste ändå köra på. Jag förklarar för honom många gånger så här att jag kan inte kalla dig Jacques. Jag måste kalla dig Ibrahim. Alltså de kommer ju höra det. De kommer ju fatta det. Då blir det så platt och uppenbart. Jag kommer inte ändra min karaktär. Jag kör det här. Jag är Mose. Kalla mig Mose. Kalla mig inget annat.
Johan vill bara bli kallad Mose. Efter en tid vänjer sig även de nya konvertiterna vid sina muslimska namn. Jack, Steve och Johan är namn som inte kommer nämnas på många år framöver.
Även om du går in i den här rollen och du vet att det är en roll, du gör det inte med hjärtat, det är uttänkt. Hur gör du för att inte tappa Johan?
Johan finns alltid där. Så fort jag blir själv, det är så är det. Och det är ju Johan som planerar flykt och att ta sig därifrån. Men därför blir det också väldigt viktigt att ha den här lilla hyddan och vid sidan om. Att kunna dra sig undan. För det är väldigt ansträngande hela tiden.
Det är dags att spela in en video igen. Johan och hans medfångar sitter på knä i sanden. Bakom dem står kidnapparna med kalasjnikovs i händerna. Deras ansikten är utanför bild.
My name is Johan Gustafsson. I'm still in captivity by Al-Qaida Islamic Maghrib.
Today's date is... Johan behöver inte längre be för sitt liv i videorna. Ett tecken på att dubbellivet fungerar. Systern Victoria tittar noga på filmerna.
Varje film var varje film var både en lättnad och också en jätteskräck att få se någonting som skulle sitta kvar på min näthinna som jag inte kan göra någonting åt. Se att han var skadad, se att han var förtvivlad, knäckt liksom. Jag var jätterädd varje gång att det skulle finnas någonting som skulle sitta kvar. För jag kunde ändå inte göra någonting åt det ju. Så jag behövde inte se det. Men varje gång så, han hade ju ändå alltid styrkan kvar i ögonen liksom.
Blir du någonsin oroad att han ska bli påverkad?
Nej. Aldrig. Och jag vet ju också att han är inte andligt lagd liksom. Han är ingen sökare på det sättet. Och han är väldigt svartvit ingenjörstänk liksom.
Alltså det Johan-livet var ju ganska hemskt innan konverteringen. Så på det viset så är ju livet som Mose mer bekvämt. För Johan har ju då plötsligt mycket större tillgång till vatten, till bilarna, till mat och information. Och vilka de är och vad de gör.
Tiden går och Johan blir allt mer bekväm i rollen som Mose. När det är dags för bön behöver de äldre männen knappt korrigera honom längre. Händerna ligger i rätt vinkel och höjd och eftersom han lärt sig alfabetet kan han läsa hela Koranen och recitera flera suror. Men när Mose går in i sin koja tar han av sig turbanen och sin tröja. Där sitter nu Johan, den svenska turisten, i sin Stockholm halvmaraton t-shirt.
Då är jag ju liksom mig själv. Satt med mina tabeller och grejer. Sydde.
I hemlighet har Johan börjat sy en ryggsäck av en militärjacka. Han gör en boll av strumpor och broderar en stjärnhimmel på det mörkblå tyget. Himlakropparna ska hjälpa honom att hitta rätt riktning. Efter ett år som Mose är det dags att skörda frukten av dubbellivet. Johan ska fly.
Ja, det är så läskigt. Det är så otäckt. Så jag har verkligen, från året innan, jag vågade inte fly. Så nu har jag verkligen brutit ner i minsta beståndsdel alla saker som jag behöver göra. Var gång jag behöver gå och hämta vatten. Och till slut gräva ner en bit bort. Och i väskan och vattnet ligger nedgrävt. Och alla de här små pinalerna som jag har gjort. Det är ingen som märker något. Jag kan gå runt och pyssla, förbereda min flykt helt enkelt.
Timingen är bra. Kidnapparna är fullt upptagna med att förbereda sig för kriget som kommer allt närmare. Över lägret dånar franska stridsplan som är ute efter terrorgruppen.
Så de är helt upptagna med sig själva. Liksom. De som kommer utifrån, de sitter och reciterar Koranen hela dagarna. Andra är liksom helt upptagna med allt annat än oss. Vi är oviktiga. Så vi kan verkligen gå runt i lägret och göra vad vi vill. Ingen bryr sig om vad vi gör. Det är som att de inte ens håller reda på vad vi är. Så att det ger väldigt stor frihet. Så jag behöver bara...
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Jag var med på bönorna, det är inga lektioner och såna här saker.
Johan hämtar vatten flera gånger om, tar saker från förrådet, packar sin väska. Han gräver ned vattnet och väskan en bit bort. Nu är det dags.
Efter sista bönen så går jag iväg från min sovplats. Där har jag ju lagt saker så det ser ut som jag sover. Sen kan jag gå iväg. Med bultande hjärta så går jag iväg mitt i natten. Och då är jag Johan. Då tar jag varenda steg fram mig mot min frihet som jag ser. Det som jag har. Det är så mycket uppdämt. Alltså. Jag har så mycket kraft. Alltså. Och vill ju gå tills jag inte kan ta fler steg. Alltså.
Han tar sig obemärkt ut ur lägret. I skyddet av mörkret fortsätter Johan gå genom Saharaöknen och följer stjärnhimlen. Det är kallt och gör ont i fötterna. Efter flera timmar börjar solen leta sig upp och det är dags att vila. Han får inte svettas och förlora vätska. Han lägger sig under en buske. Sen är det dags att gå igen. Men även om det är Johan som går mot sin frihet så kan han inte skaka av sig Mose. Trots att ingen är i sikte så känner han sig konstant övervakad.
Jag har den här dilemmat där och ska jag be när jag är på flykt. Liksom, tänk om någon ser mig. Jag skippar bönen några gånger. Första gången på ett år nästan. Men någon gång ber jag ändå liksom, när det är bekvämt. Det kanske är det här som är testet. Liksom. Har ändå koll på mig.
Johan vandrar ytterligare en natt. Han lämnar fotspår bakom sig i sanden men känner sig ändå trygg. Han har inte hört eller sett något på 2 nätter när han lägger sig för att vila på morgonen.
Jag ligger där och halvlåsar när jag plötsligt hör det lilla surrandet som kan vara så många andra saker. Men det blir starkare och starkare. Och när jag tittar upp så är det för sent. Jag kan inte göra någonting heller för där går mina fotspår rakt fram.
Efter 2 nätters frihet är Johan tillfångatagen igen. Kidnapparna gör snabbt en speciell segerbön. De är sura, sammanbitna och pratar inte med Johan. Johan får sitta i framsätet mellan de 2 kidnapparna på vägen tillbaka till fångenskapen. Han har ingen aning om vad som väntar honom i lägret. Han vet att om kidnapparna börjar ifrågasätta hans tro, då väntar ett hårt straff.
Min största fruktan var ju förstås att då var jag inte muslim längre. Där har jag tappat det här. Slarvat bort. min täckmantel då. Jag skulle ju vara naken igen. Men uppenbarligen så tolkade ju de här skäggiga gubbarna som att det inte var någonting emot religionen. Utan det var ju en svaghet då, visade min, att min tro kanske inte var så stor. Men att jag var fortfarande muslim. På det viset så kunde charaden fortsätta då.
Dubbellivet funkar. Vardagen i lägret fortsätter. Men respekten är förlorad. Ingen bjuder in Johan till bön. Men ingen puttar heller bort honom när han står där längst ut på kanten. Åren går. Våren 2017, efter 5 år i fångenskap, tränger en nyhet från Sverige ner till öknen i Sahara.
Ja, minst 3 människor har alltså dödats och flera skadats när en lastbil körde in i en folkmassa i centrala Stockholm på Drottninggatan vid Åhléns varuhuset vid 3-tiden i eftermiddag. En person är gripen. Statsminister Stefan Löfven säger att allt tyder på att det här är ett terrordåd. Och polisen håller nu på att tömma de centrala delarna av Stockholm.
Johans kidnappare firar terrorattentatet. De hurrar och gläds åt nyheten.
Och alla ropar Allahu Akbar och firar och ser väldigt glada ut. Det är väldigt svårt att fira det. Det där slog ju hårt liksom.
Mitt i glädjeyran sitter Johan. I rollen som Mose måste även han glädjas åt dådet.
Jag hade ju ett tag till liksom, jag tyckte det var väldigt ansträngande och liksom säga liksom Allahu Akbar och Alhamdulillah och liksom alla de här. Men med tiden så betydde liksom de här fraserna ingenting. Det var bara ljud.
Strax därefter kommer en av kidnapparna fram till Johan. De ska åka därifrån, säger han. Johan insisterar på att han ska få ta med sig kojan han kämpat med att bygga. Men kidnapparen säger nej. De ska dra nu. Framför dem väntar 2 dygn i bil, i full fart över sanddynorna. De har en tid att passa. Till slut stannar de. En maskerad man kliver ur en annan bil. Johan känner igen hans ögon. Det är en av de tidigare kidnapparna. Han kommer fram och säger, hej då Mose. Johan anar ett leende under maskeringen. De kör några kilometer till innan de stannar igen. Framför dem står flera bilar på rad. Johan får gå ut. Nu sker det som han längtat efter och drömt om i 5,5 år. De som möter honom vid bilarna pratar svenska. Det är svensk polis. Johan har blivit räddad. Han är frigiven. Men han tar inte ut någon seger i förskott. Han är fortfarande Mose.
Ska inte kompromissa någonting. Vågar inte släppa någonting förrän jag är i Sverige. För allting, det kan ju ske vad som helst liksom. Och det kan alltid vara ett test.
Inte ens omgiven av svenska poliser vågar han helt vara Johan.
Jag kunde liksom inte, jag höll emot. Så här, jag ville inte kramas, de ville ju kramas. Så bara nej, inte inom synhåll liksom. Men det var ju ändå så här liksom. Där redan då började liksom smälta, kändes det som. Långt tidigare än vad jag hade tänkt.
Poliserna tar Johan till ett hotell på hemlig ort. För första gången på många år sover han i en säng.
Där försvann ju väldigt mycket. Bara ta en lång dusch liksom. Där rinner jag ju. Där känner man ju liksom. Där har man bytt miljö också. När man kommer ur sanden och... Och liksom att leva under tak. Där liksom är en så stora delar som bara faller av en.
Här är Dagens Eko 4:45. Kidnappade Johan Gustafsson fri igen. Han kidnappades i Mali 2011 av en lokal al-Qaida-grupp.
Väl i Sverige är det en skäggig man som tas emot på Arlanda av sin familj och ett stort medieuppbåd. Familjen flyr uppståndelsen och gömmer sig i ett hus på en folkhögskola. Det är högsommar och Johan och syskonbarnen samlas på gräsmattan tillsammans med en sax för att klippa av skägget. Han har sparat det tills nu, i rädsla för att kidnapparna ska upptäcka att Mose var ett dubbelliv.
Skägget symboliserar väldigt mycket det här, för vi klippte det liksom gradvis. Så syskonbarnen tog ju en stor tofs liksom så här. Och sen blev det trimmade liksom, det blev kortare och till slut hade jag lite skäggstubbar och till slut så var det ju, var jag ju raka liksom. Men det var ju nog något år efter.
Livet som muslimen Mose i Saharaöknen har satt sina spår.
När jag dricker någonting så är det bara bismill liksom, det kommer automatiskt.
Innan han äter mat, innan han dricker, innan han sätter på sig strumporna säger han bismillah i Guds namn på arabiska. Och det där med höger och vänster som var så avgörande för att vara trovärdig som Mose i lägret sitter kvar.
Jag rör ju ingenting med vänsterhanden liksom som är, jag gör allt höger, går liksom över trösklar med höger fot och går ut från med vänster fot. Samtidigt som jag säger små ramsor och grejer. Bara kommer av sig själv. Liksom det är jättekonstigt. Jag får intala mig själv och inte göra det. Och det fortsätter i flera veckor.
Han pratade väldigt märkligt första tiden. Det var ju inte så många kidnappare som pratade engelska heller. Så då har han ju använt sig av hela kroppen när han har pratat, vet du. Pratade med hela kroppen och hela ansiktet. Liksom, så att han skulle på något sätt visa vad han sa. Det var helt speciellt alltså.
Idag har det gått över 11 år sedan Johan Gustafsson lämnade Sverige för en roadtrip genom Afrika. Efter hemkomsten fick han tillbaka sitt gamla jobb som ingenjör på ett konsultbolag. Han har även hittat tillbaka till sin flickvän som han vinkar av på Arlanda. Tillsammans har de nu en son på 2 år. Mose är långt bort, men dyker upp ibland.
Jag sätter på min son. Så det är alltid höger arm och sen vänster. Och det är lite omedvetet, men det blir så. Liksom. Det är nästan irriterande. Liksom, jag kanske borde göra tvärtom. Men det blir så. Sätta på höger och sen vänster. Och så tar vi av oss vänster och sen höger.
Du har lyssnat på Dubbelliv. En Podme-produktion från Banda. Reporter Isabel Heyman. Jag heter Hugo Lavette. Ljuddesign Thomas Henley. Slutmix Axel Rickert Berkemar. Exekutiv producent hos Podme är Sofia Neves.